Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hör du vilken gäst vi har idag?
Jajamensan, vi har ju ingen mindre än mannen, myten, legenden, Hans Isos.
Ja, han har gjort en otrolig resa, varit vd för TV4, för Phil's Burgers faktiskt också. Och lite börsbolag och sådana saker, suttit i styrelse på en hel del. Han är en jäkligt cool investerare, han jobbar extremt koncentrerat. Vilket jag vill påstå i fall känns ganska ovanligt när man har den typen av kapital som man har också.
Ja, men efter vi hade haft intervjun så kände jag direkt att nu ska jag gå och sälja 80% av mina bolag och sitta själv med 3-4 i portföljen.
Det är farligt där. Man lyssnar på den här och sen lyssnar man på våra avsnitt med Magnus Andersson. Sen kommer man ju aldrig vilja äga mer än 3 bolagen.
Det är den ständiga fighten man har. Ska man sitta jättekoncentrerad och känna sig jäkligt cool? Eller ska man sitta med 12 stycken och känna sig jävligt töntig? Men samtidigt är det roligare att hitta case.
Helt klart. Och å andra sidan, lyssnar man på hela intervjun med Hans, vilket jag utgår och hoppas från att ni gör, så kommer ni också få höra hur det kan gå fel när man är så koncentrerad också. För det är ju faktiskt det. Ska man jobba så koncentrerat, då måste man också vara så dedikerad och påläst som både Hans och Magnus för övrigt är. Man måste ju kunna allting i bolaget, annars kan det bli väldigt, väldigt dyrt. Och när vi ändå är inne och pratar om sådana här saker med risker och sånt, så kan vi ju påminna om att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation, väl, på mina podden. Vi berättar om vår process, eller i det här fallet en gästprocess, och hur man tänker. Men du måste alltid göra din egen analys, och glöm förstås aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Saker kan gå upp, men det kan också gå ner. Då säger vi välkommen till podden till Hans Isos. För de som inte känner till dig sedan tidigare, vem är du?
Ja, tack så jättemycket för att jag fick inbjudan till att börja med. Hans Isos, jag är numera 48 år. Bor i Stockholm, har gjort det större delen av mitt liv. Och har väl haft ett intresse i finans och i börsen och sådär under hela min vakna tid, höll jag på att säga, därifrån när jag tyckte att det var spännande, kanske var 15-16, och sen har jag gått utbildningar som är kopplat till det, och mer eller mindre, även om jag inte har haft arbetspositioner jämnt som har handlat om ren, så att säga, finans eller börs, så har jag ägnat en hel del tid åt det vid sidan av då, så att säga. Så att, och sen nu, sen 4 år tillbaka lite drygt, så arbetar jag som privatinvesterare och investerare i både noterade och onoterade bolag med lite olika fas i utvecklingen så att säga. Ja, så det är väl lite kort om mig. Och har jobbat på ett par banker i början av min så att säga, karriär efter utbildningen. Alfred Berg och Swedbank. Och sen på Bonnier i 8 år. Lite olika positioner och varit vd för ett börsnoterat bolag som heter Image Systems och en restaurangkedja som heter Phil's Burger och sådär. Så varit lite blandad kompott, men nu är det fokus på heltid på investering med egna medel så att säga.
Vi kommer ju återkomma till bolagen sen, men generellt, eller jag förknippar det väldigt mycket med iGaming. Alltså vi kommer prata om Enlabs, Angler Gaming och så vidare. Är det majoriteten den typen av bolag du är inne i, eller ja, och hur hamnar du liksom där från den bakgrunden?
Ja, det är en relevant fråga. Tittar man på min så att säga, portföljfördelning, framförallt för stunden men även kanske de senaste 10 åren, så skulle man ju undra om det inte bara var iGaming och... För det är ett par av de innehaven har varit med hela tiden egentligen från början. Och anledningen till det är väl att jag tycker själv har jag tyckt att spel och underhållning har varit roligt. Så jag kom väl in på det som en användare för länge sedan. Och sen har jag så att säga sett kanske ur ett investeringsperspektiv också hur den transformeringen från fysiskt till digitalt, som ju framförallt är där jag har investerat, det vill säga digitala spelupplevelser och underhållningsupplevelser. Hur kraftfull den är och hur rätt och bra den kan bli om man hanterar det rätt. Och sen så har jag en strategi generellt som man kan komma in på som är liksom att försöka hitta bolag som ligger i en sån så att säga, grundläggande... tillväxtfundamenta, det vill säga att här finns en grundläggande tillväxt, sen gäller det fortfarande att göra det väldigt bra, och då har ju spel varit ganska nära till hands. Det finns ju många andra, men slår du ihop dem, och sen vill jag gärna kunna det jag håller på med, och det är bästa sättet att kunna någonting är ju oftast att ha varit kund eller åtminstone testat rätt mycket själv, så att då har jag hamnat där. Sen har vissa av grejerna blivit hyfsat bra och då har de ju fått ännu större så att säga, tyngd i det här. Så att det är väl egentligen det korta svaret som ändå blev ganska långt på den här frågan. Jag är tung i iGaming.
Är det så du hittar bolag genom att först vara kund hos dem?
Både ja och nej. Jag vill gärna vara kund oavsett om det skulle handla om iGaming eller någonting annat för att få den upplevelsen. Sen är det inte det alla bolag man investerar i som man har möjligheten att bli kund. Men det är ett väldigt bra sätt som jag skulle kunna rekommendera generellt att testa och vara det innan man gör ett investeringsbeslut. Det är oftast en kundupplevelse som avgör ändå i slutändan för många bolag i alla fall vilken typ av produkt och tjänst de levererar och hur den känns. Så att ja, är det möjligt så är jag gärna det, men inom till exempel läkemedel där också finns och sådär, så är det inte så enkelt att bara hoppa in och bli en häst som har kvarka eller vilket bolag man nu har investerat i, utan då får man gå en annan väg.
Det är dock bra relevant tips det där. Det är lite det Peter Lynch pratar om, är att lyncha. Framförallt skulle jag säga åtminstone det bästa sättet att hitta moats eller känna på dem. Man vet ju inte vad skillnaden är annars på de olika produkterna.
Nej, jag håller helt med. Och ja, förlåt, men varför inte? Om den möjligheten finns, om man dessutom är intresserad av att stoppa in egna pengar och bli ägare i bolaget eller långivare eller vad man nu funderar på, då är det ju väldigt... jag ska inte säga ordet korkat, men det är ju synd att inte ta möjligheten att först testa och vara på en kundsida i en sån situation.
Och från bolagen där du inte kan vara kund då, hur hittar du dem?
Nej, det är ju en del handjagande då, framförallt när man är själv såklart, så är det ju så här att man får ju bestämma sig vad man tycker är till att börja med intressanta områden. Eftersom min strategi är, jag måste nästan komma tillbaka till den för annars kommer man liksom inte riktigt att förstå. Men det är ju liksom att det är väl, jag har inte speciellt många innehav, utan jag försöker hitta de innehaven som verkligen kan i min värld är antingen för billiga i förhållande till dess framtid eller för dyra i förhållande till dess framtid, och så köper jag i förhållande till min egen ekonomi oproportionerligt kanske till och med mycket i de bolagen, eller säljer om jag nu tycker att det är övervärderat. Så om vi börjar där, så är det liksom att är det på köpsidan jag vill vara, då får man ju screena och titta mycket med hjälp av, till att börja med, de system som finns tillgängliga så att säga, om man inte har några uppslag i de branscher man tycker att man kan bedöma, så får man ju då titta på vilka nyckeltal som man tycker är spännande och som man tror kommer att kunna utvecklas ännu bättre de kommande åren. Och sen så när man hittat så att säga där ett större urval, så gäller det att gå ner på det som verkligen är viktigt, och det är vilka andra ägare som finns i bolaget idag, hur styrelse och ledning ser ut och hur de bedriver sin verksamhet. Och där kommer ju kundmöjligheten in på ett sätt. Jag menar, det finns ju, i min värld så finns det ju liksom siffror, eftersom man kommer från siffersidan så finns det ju oändligt med siffror man kan hålla på med, men investeringar handlar om så mycket annat, så för mig blir siffrorna en residual i vissa fall till och med, utan det handlar mest om vad är det för människor, hur driver de sin affär framåt och hur duktiga är de på att leverera på kanske tidigare utsatta mål, och se om det är samma människor som är kvar. Och vilka ägare har de redan idag som är befintligt är med och stöttar dem och så att säga, och sådär. Så att när man gör det här jobbet, då det låter ju, och det är klart att det är lite omfattande på ett sätt, men på ett annat sätt så blir det rätt mycket som faller bort, alltså relativt snabbt. Sen kan man ha tur och springa på saker av en annan anledning och börja gräva i det och hitta någonting. Men så ser min process ut, och jag försöker träffa ledning om det går. Åtminstone ha kontakt innan ett investeringsbeslut, och även styrelser. Och det kommer man tillbaka till, att jag försöker bli lite större ägare i min värld då, i de bolag jag verkligen investerar i, det ska liksom spela roll för mig om det blir bra eller dåligt. Det vill säga, det ska göra riktigt ont om det blir dåligt, och det ska bli riktigt roligt om det går bra. Och jag vill också ha en post i de här bolagen som gör att jag har åtminstone någonting att säga till om i de bästa världar som ägare. Och då som en privatperson som inte har obegränsat med pengar, då blir det inte så många bolag, utan då får man så att säga anpassa sig. Vilket är roligt, för det blir liksom en... På ett sätt roligt. Alltså det blir ju att man kommer närmare det man håller på med och lever med det på ett annat sätt.
Det står ju i din Twitter-profil, så står det: försöker hitta placeringar där det känns det fel att diversifiera. Alla ägg i samma korg, och sedan hålla extra koll på korgen. Hur många ägg har du i den här korgen?
Nej, alltså idag, om man ska prata svenska marknaden då, så skulle jag vilja säga att sen är det väl liksom, finns väl möjligtvis några små ägg, men det är ju, idag just nu är det tre, möjligtvis lite beroende på hur man vill se det, fyra riktigt för mig då stora ägg, och alla de så ska det vara minst 1% eller mer i direktägande för min del, och då kan man liksom inte äga Volvo, Industrivärden och Atlas Copco, utan då får man liksom så att säga titta lite neråt, och så att det är väldigt få. Jag generellt kan jag bara säga att det här kommer tillbaka också till vilken typ av person man är. Jag har läst och tittat jättemycket på andra som är väldigt duktiga, som har stora portföljer sett till antalet bolag, och stora portföljer även sett till antalet pengar, och det är fantastiskt. Jag hörde någon intervju då man körde med Momentum, och det var liksom fantastiskt, någon aktie gick upp 30%, man kommer inte riktigt ihåg vad den hette. Men det var liksom ändå så här, jättebra allting. Men jag, för mig är det precis tvärtom. Jag kan de få bolag ner på person, och så att säga, skulle aldrig drömma om att glömma bort något, för då har det hänt något. Jag säger inte att det ena är rätt eller fel, men det är så jag jobbar. Så att sitter det eller går dåligt, då gör det ont för mig. Och då är det till viss del once in a lifetime åt båda håll. Det vill säga, om någonting blir totalt fel, för det måste man vara öppen och ärlig med att det kan hända, då får man kanske se som efter någonting annat. Och likadant om det blir bra.
Hur kom du fram till den här strategin? Har du alltid varit benägen att investera så här?
Ja, alltså man tvingas ju alltid tänka tillbaka när man börjar bli lite äldre här. Så att, då kan det kännas så här att jag har nog haft det här i mig, och jag gjorde det här misstaget en gång där det inte fanns någonting annat än typ en huvudinvestering egentligen, och det var 20 år sedan, och den lärde jag mig inte så jävla mycket av, eftersom jag gör precis likadant nu, fast jag gjorde ändå det, och det gjorde jag i att man måste göra hemläxan ännu ännu mer. Och man måste tänka på ännu mer perspektiv och man måste så att säga, hitta den stil som passar en själv. Och för mig så passar det här väldigt bra. Det passar min personlighet, hyfsat riskbenägen, men vill ändå försöka säkerställa att den risken inte är så hög som den prissätts om. Så att det är det som är hela grunden för mig. Det är att om man kan ett bolag lite mer än möjligtvis någon annan och ligger lite närmare det bolaget, så och försöker så att säga se framåt vad som är möjligt att göra, då inbillar jag mig att man behöver inte ha rätt värderingsmässigt, men man kan åtminstone minska eller öka risken och förstå vilken risk man har tagit. Så att svaret skulle nog ändå bli ja. Jag har alltid varit åt det hållet. Men det har blivit förfinat nu och det har blivit ännu tydligare att man måste för min del ta det här extra steget, eller kanske med 2-3 steg till. Man börjar bli trött på sig själv, men man tvingas liksom göra det. Sen går det inte att komma ifrån att utan tur händer ingenting ändå. Så den faktorn är alltid med.
Det dyker upp en mängd följdfrågor som jag tycker är intressanta. Dels undrar jag lite det här med koncentrationen. Lek med tanken att du hittar bara ett enda potentiellt case just nu. Går du alltså all in i det, eller har du någon nedre gräns? Eller kör du kassa då? Och har du samma sak där, hittar du 100 bolag som verkligen är superintressanta, kommer du köpa de 100 då? Eller vad drar dina gränser någonstans? Liksom? Och det andra jag undrar är förstås också exit-strategin. Sitter du då och gör någon riktkurs och sen så ska du kliva ut på en viss nivå? Eller hur utvärderar du de investeringarna?
Det är ju väldigt bra och relevanta frågor. Den första är väl så här att så som det ser ut nu och har varit så länge jag har så att säga varit aktiv sedan 97 eller vad det nu kan vara, 96 kanske till och med, även om det var liksom, då har det faktiskt aldrig saknats i min värld då, liksom investeringsuppslag. Vad som har saknats är tid. Att förstå dem och lägga ner den tiden som krävs. Så som det fortsätter att vara nu så kommer det bara mer och mer möjligheter. Är de bra eller dåliga? Det är där jobbet måste göras. Så att jag får vara så fräck och säga att det saknas inte investeringsuppslag så vitt jag kan se. Det som är svårt är ju att utlösa vart, eller utröna vart man ska vara. Så att man inte springer iväg på fel. Så det är mera det. Den andra frågan gällande riktigt. Då är det så här, jag skulle jättegärna vilja göra, det finns långt över 100 bolag som man säkert skulle kunna vilja investera i. Men då kommer vi tillbaka till det här som jag pratade förut, att man får också välja sin fight. Och jag har en begränsad, det är ju det som är definitionen av ekonomi, så att säga. Jag har en begränsad pengapung som man får så att säga. Om man ska ha det här kravet som jag sa, att ha en viss procentandel, och det ska ändå vara bolag som kanske inte är, när vi pratar börsen, helt nystartade, för det kan jag göra vid sidan om på onoterat, utan då är det så här, då ska det vara någonting, och då går det en del pengar, så kan man inte vara med överallt, och då måste man, tvingas man välja. Och man kan alltid välja bättre än vad man har gjort. Man kan kanske också förhoppningsvis välja sämre än vad man har gjort. Men när man väl har gjort det valet och satt sig in i de här bolagen, som inte sker över natten utan det är ett ganska omfattande jobb, då börjar man ju så att säga forma sig någon typ av, det tar tid på riktigt och när man inte jobbar framförallt i bolag och inte har tillgång till dem och lära känna dem, så det tar ett bra tag. Sen sätter man en rimlig riktkurs, men den har en tendens att förändras som allting annat under tiden. Och det är ett, så den frågan är väldigt bra, för det är inte helt lätt. Det är inte helt lätt att skiljas från en investering. Det är inte helt lätt att, jag personligen är väldigt svårt att ta förlusten om det krävs det, utan är ganska envis. Så att det där, och det gör ju att några av de här innehaven som jag pratar om, som är de här få, det som har varit med längst, har varit med i 16 år, de har aldrig delat ut några pengar, och det är liksom så att det här är det är så att säga, men vid någon tidpunkt så är det klart att man måste ta sin mats ur skolan och bestämma sig. Och jag har nivåer på de innehav jag har. Men det har hänt att de har glidit beroende på att bolagen har i förekommande fall levererat lite bättre än vad jag kanske har tänkt. Så att det är svårt. Exit är svårt.
Ja, hur gör du exit när de står för sån stor del av din portfölj och du står för en sån stor del av deras portfölj, kan man säga, när du är storägare?
Mm. Ja, nej, om jag ska vara helt ärlig, så jag har gjort en del exitar där den här strategin har varit precis på håret med den här procenten och sådär. Jag har inte hållit på med det här Den här formades för mig kanske för 3 år sedan, den här strategin. Sen har ju som allt annat, när man, framförallt när man är själv, så förfinas det ju lite långsammare än när man har mer smarta människor omkring sig. Så att jag, det har ju tagit lite tid för mig. Så att jag kan egentligen inte säga att jag har gjort mer än en sån här exit där det har varit en procent. Och då har jag haft lite tur i jämförelse med de aktier som jag kanske har det i nu. Det vill säga, de aktierna har man faktiskt kunnat komma ur. För det är också en likviditetsfråga där. Det är alltså, när du tittar på de bolagen som till exempel jag håller på med här, det är ju inte bara att sälja 1,5-2% över marknaden och tro att det är över på ett par dagar. För hittar du ingen blockförsäljning då, eller att man får så att säga bud på hela bolaget, då är det här, då kräver det här en del tankegång, för det blir ju till slut en dålig affär både för bolaget som får en negativ så att säga kursutveckling, och man får inte själv det pris man kanske hade sagt och sådär. Så att nej, det här är inte, och det är likadant med att komma in. Ska du komma in på en vettig nivå, de här bolagen som har ett market cap mellan 300 och 3 miljarder, då är det liksom lite beroende på likviditet, och det kan ta ett tag. Och det kan köra kurs åt olika håll och så här. Så att man måste planera det här. Så min erfarenhet av att göra såna här exitar i mindre likvida bolag, den är still to be seen. Vi får se. Jag hoppas att vissa bolag gör så bra ifrån sig så att det här blir en icke-fråga. Det vill säga att någon annan märker att det här är ett bra bolag. Det här vill vi ha. Men det kan man ju inte räkna med, utan man kan ju bara hoppas på det. Och sen så titta på sin riktkurs och sen lägga med den här likviditetsrisken i det här. För det måste man göra. Det här kanske tar ett halvår att komma ur på ett vettigt sätt. Då måste man ju börja planera för det. Det är ju som allt annat som tar tid i livet.
Hur har den här strategin funkat? Om man tittar på CAGR, alltså snittårsavkastning eller något sånt.
Ja.
Vad är målbilden?
Ja, nej alltså. Jag har haft några bedrövliga år ibland. Alltså, det går inte att komma ifrån. Och när jag tittar tillbaka så är det som är lite tur då, eller vad man ska kalla det, det är att de mest bedrövliga åren hittills då, knock on wood, har ju varit när jag hade andra jobb. Och även om jag hade den här strategin och så. Så 2010 och 2001 och 2000. Det är väl liksom... Nej, det är riktigt, det är inga roliga år alltså. 2010 tror jag att, till och med om jag kommer ihåg rätt i huvudet nu, så är det liksom minus 86% tror jag. Och den blir inte så rolig, en sån här CAGR, alltså den blir inte så rolig. Men om du tittar, sen så börjar man titta på genomsnittet och titta på, då blir det inte så dåligt. Men det där året, för det var ju absolut, det var ju liksom... Det var ju katastrof. Men det året visar ju svagheten i om man inte tar det här extra steget. Om man inte är beredd att göra saker. Skulle det hända nu när jag håller på med det här som jag gör nu. Även om det är en bättre bas och så är det ändå så här minus 86 ett år. Då får jag nog hitta på något annat. Det går ju inte. Så att... Jag har haft en bra utveckling och haft lite flyt i form av att de senaste 9 åren har varit åt rätt håll varje enskilt år, och några år till och med riktigt bra i förhållande till vilka krav jag ställer på mig själv. Då. Och det har ju, ja, det blir ju den här berömda snöbollseffekten då, om man hittar rätt. Men det är tufft.
När du går back 86% på ett år, hur kommer du tillbaka då, inte bara ekonomiskt utan också psykiskt? För jag tänker att det måste ju påverka dig väldigt mycket psykiskt framöver i dina investeringar.
Ja, svaret är ja, det gör det. Jag hade varit i den där situationen 2000 också, där jag liksom i princip gick för över natten, det är ju att ta i då, men det här är väl långt före eran tid då, men den här dotcom-bubblan och så här. Jag gick över natten till att ha en rätt hyfsad papperspung, så att säga, bara det var ju inte värt. Men det var ju värderat till någonting. Och sen vaknade man upp så hade man i princip en skatteskuld. Så att det var ju liksom, det hade ju hyfsat färskt i minnet när det här händer ändå. Även om det var 8-9 år senare. Och sen har jag ju liksom, jag är hyfsat tävlingsinriktad och så. Man kan bara välja mellan att bryta ihop då eller komma igen. Och då valde jag rent psykiskt, vilket jag är glad för, att komma igen. För det är liksom ingen idé att sitta och det är lätt att sitta och säga nu. Men det är ingen idé att tycka synd om sig, utan man har gjort saker. Det är ingen som har haft en pistol mot huvudet och sagt så här, fan, du måste göra den här dåliga affären, utan det har man ju faktiskt gjort själv. Då får man ju också hantera det utifrån dem. Sen är det vissa nätter man inte varit överlycklig över det, men det är, så är det ju. Så att när jag rent ekonomiskt, jag tror att det var jobbigare för mig rent psykiskt. Jag har jobbat och jobbade ju med andra jobb under den här tiden och så här, så att det var nog jobbigare rent så där att jag vet att saker och ting tar tid och nu har jag tappat igen. Jag tappade 2000-2001 i en kris som jag inte riktigt uppenbarligen med efterhand förstod. Jag var ingen vinnare då. Jag var ingen vinnare 2008-2009, inte beroende på att det var en fastighets- och finanskris över hela världen, utan att jag låg i ett fel bolag som jag fortfarande är ägare i och som nu har blivit bra. Och den första krisen, om man nu ska kalla det en kris, jag tycker snarare att det är otroligt sorgligt med alla liv som går till spillo för den här pandemin, så är det här första gången som jag har fått uppleva att vara liksom on the right side of the coin, knock on wood igen. Jag hade ju hellre sett att det var rent finansiellt så att säga, problemen snarare än en pandemi där folk miste livet. Men det har ändå varit liksom vattendelan för mig. Jag har haft tur i oturen då, eftersom det har varit en pandemi som har drivit det här och gjort att den digitala utvecklingen har tjänat 6-7 år om det räcker. Så att det är väl liksom den korta storyn. Tredje krisen så har liksom blivit ännu bättre istället för att ha varit tidigare mycket, mycket sämre för mig.
Så att, vad man brukar säga, third strike and you're out, fast här är det tvärtom. Third crisis and you're in.
Ja, lite så. Sen, jag hade haft en positiv och bra utveckling innan det här, men att 2020 skulle bli så som det ändå blev till slut. Jag är lite allergisk mot det liksom, nu är det ett nytt år. Alltså det är ju fortfarande, livet går ju vidare, det är ju liksom bara ett årtal. Men man får ju ibland ändå stanna upp och då får man se så här, som det såg ut i mars-april 2020 till hur det där året blev, så blev det ju liksom, ja, det är nästan surrealistiskt, i alla fall i min värld, eftersom jag hade inte väntat med den här reaktionen heller som det blev. Jag hade inte väntat mig en pandemi, jag hade inte heller väntat mig att det blev att liksom börserna skulle stå på all time high och att de digitala innehaven som man hade fokuserat på skulle få sån skjuts utav det här. Det hade jag inte, värderingsmässigt primärt, det hade jag inte kunnat tro. Så är det. Men visst, tredje gången gilt, säger man väl.
Jag tror att alla som lyssnar nu är väldigt, väldigt nyfikna på att höra om de här tre, eventuellt fyra innehaven i din portfölj. Ska vi dra en hisspitch för varje?
Ja, det kan vi absolut göra. Och nu kommer ju iGaming verkligen få. Jag håller mig till de svenska innehaven då. Och på någon typ av storleksordning då, så kan jag börja med en speloperatör som heter Enlabs. Det var en av de aktierna som jag nämnde tidigare, som jag varit aktieägare i 16 år, som också gjorde att jag hade minus 86% 2010. Då heter de Redbet, men hisspitchen är iGaming-operatör, fokus på Baltikum och närliggande regioner och fokus på reglerat spel. Och de här marknaderna primärt som de är idag har ganska höga vallgravar för andra aktörer att kunna komma in på. Man har krav på sig både vad det gäller hur man får marknadsföra sig som går långt förbi något annat i världen, och att man även måste ha fysiska betshops och så. Så att jag upplever att de har en väldigt stark position. De har gjort ett bra förvärv under 2020 och står starka och tjänar bra med pengar och har kanske branschens bästa cash conversion, skulle jag säga. Inget jättebolag, men ändå marknadsvärde på 3 miljarder svenska.
Och Enlabs är ju superaktuella just nu. Jag kan för övrigt nämna också för de lyssnare som vill höra mer. Vi pratade om Enlabs i avsnitt 158 som vi kommer länge till. Men de är superaktuella. Du pratade om det, att ibland blir det utköpt. Det kan vara en bra exit-strategi. Nu har det ju kommit ett bud på Enlabs, men du ställer ju emot det. Vill du dra historien här?
Nej, men det kom ju ett bud på Enlabs här precis efter jul, och det behöver bara vara helt ärlig, 2006, alltså de här 16 åren när jag varit aktieägare, så har kursen aldrig varit på 40 kronor såklart. Det var ju en nödemission på 95 öre 2010 som jag var med på. Så det är fantastiskt, jätteroligt att det finns ett intresse. Men det är ju lite så här också att det är skillnad att köpa bolaget nu eller att köpa det för 3 år sedan eller till och med bara 1 år sedan. Därför att det här bolaget har gjort massor med saker som är bra under den här tiden. Och att värdera bolaget till till det som Entain, som då är potentiell köpare, gör, är för mig som ägare inte intressant att sälja för. Jag säljer i min värld då, så säljer jag någonting som inte ens värderas riktigt fullt för sin potential idag. Och jag ser framför mig många år framåt där det här bolaget kan utvecklas. Så att det var inte intressant för mig. Och man har rätt till sin egen åsikt. Men man har inte rätt, tycker jag, till sin egen fakta. Och fakta är ju att det här, hur man än räknar och vrider och vänder på det här, så är det här budet inte attraktivt för de aktieägare som idag finns i Enlabs. Det är min åsikt kring den faktan. Och faktan är ju liksom baserat på värderingar som köparen har, hur affären ska gå till, vad jag tycker att de får, och varför ska Enlabs värderas till hälften i en sån här affär mot vad Entain gör, som växer hälften så snabbt och har en marginal som är 50% sämre. Det kan inte jag acceptera. Det var inte speciellt svårt att få med sig andra aktieägare som har över 10% tillsammans med mig att hålla med om det här. Så att jag känner, och aktien handlas en ganska bra bit över aktuell budpremie, så att det känns inte som att jag är ensam om den här synen. Men det här är min syn och den hade jag haft oavsett.
Varför tror du att det finns andra ägare som har accepterat ett sånt lågt bud?
Nej, men det var lite sådär som jag var inne på. Alltså, den har aldrig varit på 40 kronor i princip. Den var ju på 40 kronor. Det här är alltså en premie på 1,1% sen stängningen dagen innan. Det är ju historiskt dåligt premie. Men om vi bortlämnar det är ägare. Det finns en styrelseordförande som är huvudägare som jag tycker har gjort fantastiskt jobb. Niklas Bråten, han ska hatten av. Det här bolaget hade inte funnits på det här sättet om det inte var för honom. Och det säger jag därför att han har varit med sen jag har varit med, och även innan det. Så att hatten av, och det finns även några andra som har varit med där och kämpat. Och jag förstår att man vid någon tidpunkt vill sälja. Och det här är ett bra sätt att sälja en sån här relativt illikvid tillgång, precis som jag sa tidigare. Men för min del så är inte det aktuellt, därför att det här priset står inte i paritet med det. Det är som att någon går in och man har en gemensamt ägd lägenhet som man har köpt och renoverat upp, och så är det någon som vill betala hälften av priset inklusive vad man själv betalade och renoveringen. Nej, jag kommer aldrig tycka att det är någonting jag kan stå bakom. Sen får man ju fundera i nästa steg. Vad är det liksom andra som kan lägga några högre bud? Blir det några högre bud? Men då har jag heller kvar det här bolaget. Och jag respekterar om det finns styrelser eller huvudägare som har en annan syn. Men jag tänker inte skänka bort det här bolaget till Entain. Det gör jag inte. Och då får de ju så att säga bära ut mig. Då får de andra aktieägarna som håller med mig än så länge, om de har ändrat sig, då får väl jag bli tvångsinlös. Men jag tänker åtminstone inte sälja till det här priset. Och jag kan inte uttala mig om varför de tycker att det är ett bra pris. Alla tänker väl olika, och det är möjligt att de har lite andra intressen, de vill göra andra saker och så här. Men jag vill äga en lab som jag inte får rimligt betalt, och det får vi inte.
Tror du chansen är för att stoppa det här budet eller få höjd budpremie, eller vad tror du, hur det kommer att arta sig?
Ja, det finns ju liksom att stoppa budet som det är lagt nu, det har vi i princip redan gjort, och det är det som gör att det här är så onödigt, så att säga. Därför att vi det är jag och två andra personer som är nämnda här som är från Sverige, och sen så är det två amerikanska investerare, och vi representerar 10,7%, och vi kommer inte sälja för 40 kronor. Sen har man blivit överröst i mitt fall och även i deras fall och amerikanernas fall av ägare som håller med oss, som inte heller vill sälja. Men om vi bara stannar vid de här 10,7, så är det så här, då har vi redan blockat det här budet, för det är villkorat av 90% acceptans. Vad Entain kan göra är såklart att sänka acceptanskravet. De kör ju den här omröstningen nu, det vill säga att man ska svara som aktieägare. Och hoppas att få in så mycket som möjligt då. Sen sänker det acceptanskravet baserat på det, så att vi andra blir, så att säga, ägare fortfarande, och Entain huvudägare då, eller vad man ska kalla det, och försöka driva det här börsnoterat. Det är väl liksom inte optimalt. Jag inbillar mig att de gör det här för att komma över kassaflödet. Det är ett fantastiskt fint bolag som Enlabs är. Och får de inte det, så har jag svårt att tro det. Men det är ett sätt. Ett annat sätt är ju såklart att de struntar i det. Att de inte genomför budet. De är bara beredda att betala 40 kronor. Och ser de inte mer en verksamhet, ser de inte liksom mer framtid för Enlabs än så, då tycker jag absolut inte de ska köpa det här. För att jag tillhör den kategorin av ägare som ser att det finns mycket mer potential i alla fall. Och är inte de beredda att betala till närmelsevis någonting av den, då tycker jag de ska strunta i det. Och ja, alltså, det är väl de två huvudalternativen. Men att de kommer inte få igenom 90% acceptans på 40 kronor, det är ju redan klart. Så att det, jag vet inte riktigt vad... Det är möjligt att de funderar på någon höjning. Vi sa ju en nivå som är någon typ av absolut lägsta nivå för att ens överväga det här. Och då ska ju de upp 40%, och det vet jag inte om de... Jag kan ju deras bransch ganska bra, och både Enlabs och Entain hyfsat, och hade jag varit dem så hade jag kunnat räkna hem det här till långt över 100 kronor i totalt liksom riktig, så att säga, situation där det verkligen behövdes, så man ville komma in på reglerat i den här delen av världen. Men ser man inte det, då ska man inte köpa det. Så att jag, från min del, är det vänta och se. Och som sagt, det är inget personligt där. Det här är bara en tillgång. Jag har på mig det här så att jag får göra hårtransplantationer ett par gånger. Och jag tänker inte gå med på att sälja det här om jag inte måste, till ett underpris.
Om Enlabs inte blir utköpt, hur ser du på framtiden för bolaget?
Nej, jag har ju alltid tittat på det här bolaget standalone. Jag har aldrig tänkt... Alltså min huvudidé är ju inte att någonting ska vara uppköpt egentligen, utan min huvudidé är ju så här: det här vill jag verkligen äga, det här kan bli en bra värderesa. Sen är ju Enlabs, delar ju inte ut några pengar av massa olika skäl. Dels har de inte tjänat pengar under alla de här åren, och sen så är det också skattemässigt och sådär. Så att man får ju ingen direktavkastning och sådär. Så det är klart att liksom ligga med en hyfsat stor del av sin portfölj i sådana bolag, det är klart att då måste man ändå vara lite på tårna. Så att jag har ju ändå tänkt tanken att vid någon tidpunkt så kommer säkert någon vilja ha det här. Men min grund är att jag har aldrig sett under de här 16 åren har jag aldrig sett ett starkare Enlabs på egna ben än nu. Och det säger jag därför att man har minskat beroendet utav Lettland kontinuerligt. Man har gjort ett väldigt bra förvärv som jag till början med inte var jättepositiv kring i GG förra året. Och man har fått en pay-per-play-lösning, man har fått massor med synergier, och GG standalone har ju vänt och gjort en turnaround. Medan Enlabs också växer. Jag menar, tittar du på de befintliga baltiska marknaderna som är liksom de som de har, framförallt Lettland och Litauen, men även Estland, som de har tjänat lite pengar på. Jag menar, nu är de inne i Finland, de är snart i Vitryssland om det lugnar ner sig där. De är där fast de har liksom inte fått sin licens. Och sen har vi Ukraina. Alla snackar om USA och så här, det är ju jättekul. Men Ukraina är ingen dålig marknad alltså. Dyr licens kommer det säkert att vara, men det är liksom 50 miljoner människor. Hela marknaden ligger vidöppen för de som får licens, och jag tror att Enlabs har potential att ligga väldigt bra till. Så och de har ju nettokassa, bra cash conversion, och så jag älskar att ha det här bolaget standalone. Och jag tycker att den bästa vdn som bolaget har haft någonsin är på plats. Och allting ser jättebra ut. Så att jag förstår att det finns ett intresse, men då får man faktiskt betala några kronor mer än en marknadspris för att komma åt det.
Varför är Ukraina så intressant?
Dels är den ju när, alltså just för Enlabs är det intressant här, för att det skulle ju vara liksom, menar, det är Baltics and beyond, och då är Ukraina ligger ju nära till hans. Så på det sättet är det ju bra. Man kan språket och sådär, så det går snabbt och liksom rappa upp. Men det stora är ju att det är stora mängder invånare, och att i internetpenetrationen är, jag skulle inte säga att den är obefintlig, men den är väldigt låg. Och det är en marknad där folk gillar att spela. Sen finns det lite andra så att säga, utmaningar. Det är kanske inte det minst korrupta landet och lite sådana här saker. Men det är ju, den erfarenheten har ju Enlabs hanterat förut. Så att jag skulle vilja säga så här. En marknad som är jungfrulig, och den är stor, och det är ett stort spelintresse. Där Enlabs skulle kunna ha väldigt stora möjligheter att ta en rejäl kaka. Det är det som jag tycker är spännande. Alltså tittar vi på de här småländerna där de ändå tjänar. Jag menar, Enlabs kommer göra EBITDA-resultat 2021 på över 30 miljoner.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Euro. Om det inte händer någonting väldigt märkligt som du gjorde förra året. Och det kanske du gör i år, men det tror jag inte. För Lettland har erkänt att det där var fel, att de stängde huvudmarknaden. Men det gör de på de där marknaderna och lite Finland och så. Men liksom, tittar du på Vitryssland om det lugnar sig där och Ukraina, då är ju det marknader som är standalone 10 gånger större. Och det är ingenting som säger att Enlab skulle vara mindre framgångsrika där. Så att det är det jag tycker är spännande.
Okej, men ska vi hoppa vidare till nästa bolag i portföljen?
Vi kör vidare med iGaming då, så blir vi klara med den. Tvåa är Angler Gaming.
Har vi också tagit upp i avsnitt 158.
Just det. Hisspitchen där är inverterat Enlabs, fast inom samma bransch. Enlabs, som jag sa då, fanns ju på fåta marknader och stor marknadsandel. Och fokus på reglerat. Angler finns på en mängd olika marknader. Europa, inklusive Norden, Latinamerika, Asien. Och är relativt små, så att säga, per land i marknadsandel. Och det är inte fokus primärt på reglerat, även om de har visat i Norden, till exempel i Sverige via Pronto Live och Pronto Casino, att de klarar av det alldeles utmärkt. Så jobbar de sig fram och de är lite unika. De knoppades av från Betsson 2012 och har fokuserat lite på länder som kanske ingen annan till början med varit jätteintresserad av och gjort det framgångsrikt. De har högst marginal utav alla operatörer jag lyckas hitta i alla fall. Och nu pratar vi inte om underleverantörer utan rena iGaming-leverantörer. De har en smidig, liten, effektiv organisation. Jag har aldrig varit med om ett iGaming-företag som är så fokuserat på EBIT per anställd utan att tappa, så att säga, företagskulturen. De har en return on investment som är unik och de delar ut pengar mellan 50 som sämst upp till nästan 100% av vinsten för att de inte behöver det. Och agerar väldigt smidigt och duktigt med marknadsföringen. För det är ändå så att vid sidan av att ha en bra spelupplevelse så måste du också berätta att du finns. Och det kostar en del pengar om man gör det fel och du får lite sämre verkan. Det kan kosta lite mindre och du kan få en ännu bättre verkan om du gör rätt. Och där är min bild att Angler är väldigt duktiga. Så att rent operativt är det liksom lite av motsatsen till det förra caset. Men värderingen är ju, om jag då, hela det här avsnittet är en stor disclaimer, det hoppas jag att alla förstår, både de som lyssnar och ni, det vill säga det här är ju mina innehav, så att det får ju vara liksom vad det är. Men värderingen i Angler Gaming är för mig väldigt attraktiv, trots att den har gått ganska bra. Och det handlar om att de växer mellan 50-75% per år. De har den här rörelsemarginalen som är absolut världsklass. Och de har en direktavkastning idag. Jag räknar med att de ska kunna dela ut minst 1,30 nu i juni per aktie i kronor. Kanske mer. Och nästa år 2 kronor. Så de ligger på en direktavkastning mellan 5-10% på den här kursen med den tillväxten. Som jag inte heller ser ska stanna av så där dramatiskt going forward. Såklart om ett par år, men inte just nu. Därför att de är så pass små på stora marknader. Så det blir ju ett attraktivt case för mig. Och det är därför jag är där.
Vad ser du för största risker i Angler?
Riskerna i Angler är, det är ett stort, stort jobb att försöka förstå alla deras intäktsströmmar. Vad kommer, så att säga, intäkterna från, vilka marknader kommer de? Så här. De har ju till och med lyckats berätta mindre än aktörer som Betsson och sådär. Man får liksom gräva själv. Och jag har pratat som en följd av det med, liksom, eftersom bolaget också har den strategin att man pratar inte om det öppet på det sättet, så får man ju liksom till slut prata med revisorer och annat för att veta att de här pengarna finns och att man får den här utdelningen. Och så här, nu har det här funkat i x antal år för min del, utdelningarna har kommit och pengarna finns där. Men det är ju så att eftersom man inte har 100% klarhet i exakt var de opererar och på vilket sätt de opererar, så är ju det en uppenbar risk. Och den måste man bära med sig när man tittar på Angler. Det kan hända saker, och det gjorde det även i Q3 här. På, kanske inte på grund av annat än valuta, men ändå. Och det händer saker där hela tiden, inbillar mig, som man inte får reda på. Så att det är ju lite bökigt med Angler, och det ska ju vara en rabatt på det. Ska det vara så stor rabatt som det är nu? Nej, det tycker inte jag, för då hade jag sålt. Så att det är en risk. Sen är en annan risk som finns generellt, såklart, när man heller inte är på reglerat bara. Det är ju, vad händer med regleringarna och vad händer med det politiska klimatet och i de enskilda marknaderna. Det som jag tycker är bra då, för att komma in på det lite grann, det är ju att de är små på, alltså det är ju inte så här, nu försvann den marknaden, då försvinner Angler Gaming. Så är det ju inte, utan de kämpar ju vidare och jobbar, och det tycker jag är en liten riskhanterare. Är den tillräcklig för att känna sig 100%? Absolut inte, men den är tillräcklig för mig. Och av det jag vet och det som jag har följt, den tiden jag har följt det här bolaget. Så ett helt annat case faktiskt. Samma bransch, bättre marginal än Enlabs, men ändå helt annorlunda. Så precis motsatt egentligen. Med undantag för att de har ju haft några reglerade. Men Enlabs har ju numera närvaro i Finland som också är oreglerat. Så, nej, de är helt inverterade. Rätt spännande på ett sätt. Lite nördigt på ett annat sätt. Att man är så iGaming-kåt, så att säga.
Jag tänkte på med Angler där, de har ju sin egen plattform också, som jag förstått det. Ser du några risker där att de blir omsprungna så av andra alternativ? Va?
Ja, alltså Enlabs har ju också en egen plattform, så att båda de har ju det faktiskt. Det var ju bra att du sa det, för det är inte helt inverterat med andra ord. Men absolut, så är det ju sådär att har man inte en tredje, alltså har man inte top of the line inom allt och har en egen plattform, så är det klart att man kan bli omsprungen. Det som är roligt, och som jag, eftersom jag själv Angler kan ju vara kund hos, Och det är ju. Och det som är kul med den är ju att den är ju omtyckt, den plattformen, än så länge, av användarna, inklusive mig själv. Och den är också B2B-affärerna ökar ju i storlek här, både i storlek och det tyder ju att andra aktörer tycker att den är spännande. Sen när jag tittar på organisationen som Angler har, nu kan det ha hänt något, men det är runt 25 personer. Och i hela organisationen. Och det är 3 tror jag som är kopplat till teknik. Det är klart att det finns risker med det. Det fattar ju till och med jag som inte är någon tekniker att det här kan ju hända saker. Men jag känner mig ändå trygg med att de positioner de har byggt upp med den plattformen de har, den är tillräckligt bra. Och skulle det visa sig vid någon tidpunkt att den inte är det, då är jag ganska säker på att Thomas Kalita som är vd och även en del närliggande honom operativt kommer att göra någonting åt det. Så naiv är jag. Och jag hoppas det. Men just nu känner jag mig väldigt trygg i det. Sen kan det visa sig att det är något helt annat. När de åkte på de här valutaförlusterna i Q3 så är det klart att man kände ju sig någonting annat bakom det här. Och så där. Men det var ju tydligen någon typ av perfect storm med massa valutor som alla hade gått precis åt helt fel håll och inte var kopplat till något tekniskt eller något fraud eller någonting, utan det var verkligen så. Jag ska inte säga att det, men det är den så att säga väldigt bestämda storyn som jag har fått och som jag har tuggat i mig och som jag hoppas inte kommer hända igen, för det är det de har lovat, så får vi se det. Men mig vetligen så är tekniska plattformen i bra skick just nu. Så jag hoppas den kommer vara det framåt.
Hur ser du på det här med att bolaget delar ut samtidigt som de har en tillväxtresa? Premierar du att de delar ut eller hade du velat se att de investerar pengarna i bolaget igen?
Nej, alltså jag hoppas ju såklart att om bolaget hade haft en bättre avkastning på sin kassa att investera i nya marknader och växa ännu snabbare och ändå ha kontroll på det. För det är liksom inte bara att växa heller, utan man måste göra det kontrollerat och inte sabba marginaler och annat. Nej, det är klart, då hade man inte behövt den här utdelningen. Men i mitt fall, för att komma tillbaka till mig då igen, då, för det blir ju ändå så eftersom jag inte har så många innehav, så är det klart att det är bra att det finns innehav som jag har som delar ut. Och därför passar den väldigt bra in. Jag tycker att det är ett unikt case på det sättet. Jag har inte hittat det, och nu pratar jag inte iGaming, nu pratar jag generellt. Att ha den här tillväxttakten som det här bolaget ändå har haft under ett par år nu, det är liksom inte bara de växte snabbt mellan ett kvartal till ett annat, utan det är ju faktiskt på årsbasis flera år tillbaka. Att lyckas dela ut den här typen av summa och ändå mala på som de har gjort, det är ju jätteimponerande. Så att jag, så länge det sköts på det här sättet som jag kan inbilla mig att det gör genom det jobb jag försöker lägga ner och förstå dem, och jag känner att det finns risker som vi har pratat om några stycken, det finns säkert ännu fler, så tycker jag att det är jättebra att de också klarar att dela ut. Och det gör här kudden i det här caset blir fantastiskt fin, tycker jag. Jag menar, förra året fick man 75 öre och då stod aktien i, jag gjorde en resa här förra året, men jag menar, den var ju, börjar ju året på 9 spänn eller 10 spänn och så här. Så det är 8-9% och sen den här tillväxten och sen den här marginalen. Jag har försökt leta, jag hittar inte många andra case som är i närheten av det faktiskt. Och jag har inte heller hittat too good to be true än. Det vill säga att det här funkar inte. Jag har varit med i 4 år nästan och det har funkat hittills.
Tänker vi hoppa vidare till tredje bolaget, och det här är jag har verkligen ingen koll på. Men bara tittar man siffermässigt så sticker det ut väldigt mycket från de andra två, och det är ju Intervac.
Nej, det håller jag med om. det tillhör ett bolag som inte tjänar några pengar.
Och som dessutom har minskat sin omsättning ganska rejält kvartal efter kvartal.
Precis, exakt. Allting går åt fel håll där om man tittar. Men det har ju sin lilla ringa förklaring också att det är så. De har ju en gammal så att säga återförsäljardistributionsplattform som de håller på att fasar ut. Så att de lägger ingen fokus alls på att sälja det där. Men det, siffrorna ser inget roliga ut så. Det här är ett djurvaccinbolag. De har en plattform som bygger på en teknik med rekombinanta proteiner som bas. Och det, vill man veta mer om det så kan man söka om det på nätet eller läsa till exempel på Intervacs hemsida. Men det är liksom ingen egen teknik, utan den är beprövad. Och de har en pipeline nu där de så att säga vänder sig mot djurmarknaden, och den första produkten som de hoppas få godkänt nu då, inom loppet av ett par månader här, det är Strangvac heter det, och det är en vaccination mot någonting som hästar kan få som heter kvarka, som är en svår sjukdom, luftburet, väldigt smittsam. Man skulle kunna likna den med halsfluss för människor om man vill uttrycka sig lite slarvigt. Jag tror Jonas Olavi sa någon gång host och sådär, men de hostar inte så mycket, utan det är lite mer allvarligt. Man kan dö som häst, och vad som händer om man får det här är att man måste sätta hela stallen, om det är flera hästar, i karantän under relativt lång tid. Det kostar mycket pengar och det är en hemsk sjukdom, därför att hästen i slutändan som sagt kan dö. Det finns en del hjälpmedel mot det här i branschen, i marknaden, men inget fungerar speciellt bra. Och det bygger på att man sprutar in en liten del av den här sjukdomen in i hästen oftast via deras läppar med en spruta. Och det är inte så populärt, vare sig hos veterinären eller hos hästarna. Och dessutom så kan den här lilla dosen leda till att hästen faktiskt får kvarka, för den kanske inte var så, hade så starkt immunförsvar, för det är det man försöker göra. Den här tekniken är helt annorlunda. Den ser till att man kan ta det intravenöst och så vidare. Och den här har de ju ansökt om som första svenska bolag i EMA nu, sedan 130 dagar tillbaka, att få godkänt för att börja sälja. Och när jag räknar på det här, det är ju liksom en prenumerationsmodell. Det bygger på två saker här. Det bygger punkt nummer ett på att de får det här godkännandet, annars är det inte här speciellt spännande längre. De har andra vaccin i pipen, men det bygger lite grann på att de lyckas med den här första som de har lagt ner 16 år på. Det andra är att den här efterfrågan som jag hoppas och tror och försöker befästa finns, att den faktiskt finns. Och det här är doser man måste ta två gånger om året per häst, tre år gånger kanske första gången, och den kommer kosta inte helt klart, men runt 300 kronor per dos då. Jag vet inte om ni har haft hästar, jag har aldrig haft hästar, jag spelar på hästar, och många som jag känner som äger hästar, 300 kronor om man jämför med vad som skulle kunna hända om de är sjuka, dåliga, karantän och så här, det är ett dåligt eftermiddagsmål. Det är liksom inga pengar. Så att när jag har gjort marknadsbedömningar och räknat här, så är det ju superintressant, tycker jag, med den här stora disclaimern igen då. Jag är ägare i det här. Så jag tycker det är superspännande, och jag tror att de kommer göra en riktigt rolig resa här, framförallt sist närmsta åren.
Det är något vi pratar ofta om i podden när vi tar upp bolag som inte tjänar pengar idag. Då måste man ju, som du säger, räkna på det. Kanske inte sitter med det framför dig, men vad pratar vi för liksom siffror? Hur mycket skulle man kunna sälja kring det här, och vad är det för marginaler och sådär?
Ja, nej, jag sitter inte med det här framför mig, men vet du vad som är fördelen när man inte har så många? Det är att man liksom, att man så att säga, låter ju jävligt tråkigt det här, men att man snöar in lite grann, så jag behöver inte sälja mycket stöd och skit framför mig, och jag vet vad mina bolag heter och så här. Så att vad som händer här är att det är inte helt lätt att såklart ge en, eftersom bolaget inte själva gör det. Men om vi tittar på totalmarknaden utav hästar, så finns det liksom lite drygt 60 miljoner hästar, och vad man har sagt här och vad jag känner själv är rimligt är att 50% av dem har någon typ av så att säga vaccinationskontakt. Och då är vi på 30, och sen så säger vi att man når 20-25% utav dem, den mängden hästar över tid i för att så att säga vaccineras mot det här. Så då hamnar man någonstans runt 10 miljoner hästar totalt. Och då sänker jag det här och säger så här, men man når inte ens det, man når bara 5 miljoner hästar genom plutta bara då. Sen är det ju så här att det är tre doser om året första året. Och sen är det två doser om året följande år för att få det som kallas fullskydd enligt den ansökan de har lämnat in. Och bruttomarginalen, nu är det så att de ska ju sälja själva i Norden och i Baltikum. Och har en egen organisation för det som heter Nordvac. Och sen så ska de sälja med en distributör, någon av de stora som de håller på att förhandla med nu i övriga Europa. Och bruttomarginalen på det här är 90% lite drygt på en sån här dos, som det heter. Och det gör ju att det stora kostnaden här är distributionsersättningen och sån här apotekarersättning och sen så egen organisation. Och den egna organisationen behöver inte bli nödvändigtvis speciellt mycket större än vad den är nu. Och sen har den här så att säga återkommande prenumerationsmodellen. För vad hästar gör är att de går med i ett vaccinationsprogram. Vill du vara med i vaccinationsprogrammet mot kvarka, ja eller nej. Nej, jag vill bara vara med i det här programmet av någon anledning. Jaha, du vill alltså riskera att få kvarka. Ja, min bild är ju att det är väldigt många som antingen är man med i ett vaccinationsprogram och då kommer man ta det här och då blir det återkommande intäkter rullande hela tiden, eller så är man inte med och då tar man den här risken. Och de jag pratar med i Norden, i alla fall Sverige och så här, där, dels så står man ju bara hoppar och väntar på det här, men det är också så att försäkringsbolag och annat kommer ju inte vilja försäkra hästar som inte har tagit en spruta för några hundralappar som kan göra att ett helt stall slås ut. Hästar dör och så. Så att vi får ju se om det kommer vara något globalt återkommande, men i Sverige lutar det ju åt det. Så jag känner ju en viss trygghet i de här pengarna då, givet det här som jag säger nu. Och jag ser också det som en prenumerationsmodell i princip. Och sen kommer de ju efter det med gris, som är ju en ännu större marknad och med samma teknik, fast det är en annan typ av, det är istället för att de ska ta antibiotika. Och det är ju en miljard, alltså det finns ju långt över en miljard grisar. Och den ska förhoppningsvis komma 2025. Och sen har vi kor då 2026-2027. Nej, jag har fastnat för den här. Det finns säkert annat som skulle kunna vara minst lika spännande. Men för egen del så känner jag att blir det bara hälften så bra som jag tror. Och så vet ju vilka som är med här som också tror det. Så känner jag mig väldigt trygg i den investeringen just nu. Sen kan det ju hända saker. Och det är alltid obehagligt med bolag som inte tjänar pengar. Men vad man måste göra då tror jag är att respektera tiden. Det vill säga försöka hitta saker som för varje sekund som går gör saker som för ett case bättre. Antingen med högre marginal, tjäna med ännu mer pengar för varje sekund, eller göra andra saker som är rätt. Och så länge man gör det, då känner jag mig trygg även med bolag som inte tjänar pengar. Och så känner jag mig inte vack.
Antar, vad bedömer man risken här till att inte bli godkänt vaccinet? Finns den risken?
Ja, oja, det gör den ju. De har ju passerat de här 120 dagarnas kontrollen nu och svarat på de frågorna på ett sätt som de själva känner de komfortabla med. Andreas Andersson som är vd har ju varit i 2 år nu tror jag. Och han känner ju sig trygg med att det ska komma ett godkännande under Q2. Jag har ingen anledning att ha en annan avvikande uppfattning. Jag började träffa det här bolaget när vdn hette Jan Ingmar Flock. Och han är en professor som var över 70 år vid den tiden, som säkert är närmare 75 när jag brukar träffa honom på bolagsstämmorna. Han pratade ju om 95% att de skulle bli godkända. Jag har lagt in 80% i min modell för att känna mig lite trygg. Men eftersom det inte finns någonting annat idag som funkar, eftersom jag har sett den här 950-sidiga dossiern så att säga fladdra in där till EMA, och de har svarat på de här frågorna på ett tillfredsställande sätt när det bara är några dagar kvar. Och nu, några dagar, det är 2 månader kvar. Jag bedömer att den är över egentligen, om jag skulle få, så är den över 90%. Och titta historiskt på de som har ansökt, det är också intressant. Det är 90 som har ansökt och kommit så här långt, och då är det en som inte har blivit godkänd och den drog tillbaka sin ansökan. Så att sannolikhetsmässigt så talar även det för att det är en hög sannolikhet. Kan det ändå bli nej? Absolut. Det måste man vara medveten om. Men jag tror att det kan bli en fördröjning i tid snarare än att det blir nej. För att det är 16 år man har forskat på det här. Det är liksom inget coronavirus man har tagit fram på 3 månader, utan det här har man på med 16 år. Det är såklart mycket mindre personal än vad de har för att lösa covid, men ändå. Jag känner mig trygg i det.
Vilket var det här fjärde bolaget som du hintade om?
Nej, alltså det har blivit en jag försöker jobba med en vis av erfarenhet och försöker ändå jobba med en viss typ av kassa. Och det handlar lite om att försöka vara beredd att fylla på såklart. Men också försöka göra lite annorlunda affärer som inte bara är den här 16-års Enlabs-affären eller Intervax som jag inte kommer släppa före 2025 om det inte börjar brinna. Eller att Zoetis köper dem eller någonting till något bra pris. Och sannolikt kanske ännu längre. Så jag ligger ju rätt länge. Men det fjärde är ju också faktiskt iGame, och det är rent speck bara på vad jag ser i marknaden. Och det är en underleverantör, och det är inte vilken underleverantör som helst. Jag tror att det är den underleverantören som alla typ känner till som ens har lyft. Och det är Evolution. Jag tror att de kommer med. Jag har tagit en för mig då hyfsat stor position på att Q4 blir någonting i för att använda intervaxspråk, hästväg. Jag tror att allting har gått deras väg. Jag tror att värderingen kommer framstå som en mindre utmanande när Martin har fått visa vad han kan göra med Netent, både på kort tid historiskt under Q4, men även vad han har för planer framåt. Jag gillar deras utbud. Jag ser inte att det är någon konkurrent. Varje dag som går så är konkurrenterna längre och längre ifrån. Alltså, det är min bild. Och den kommer från egenupplevd verklighet såklart, men också från vad andra tycker. Jag tycker de går på vatten. Vid någon tidpunkt kommer det vattnet ta slut. Är det nu? Nej, det tror jag inte. Så att det är ett kortare speck på en, jag har varit in och ur den där. Det är klart man skulle ha gjort så här. Man skulle ha köpt Evolution Gaming när de hette det. Och sen skulle man bara ha suttit med dem. Det har inte jag gjort. Jag tillhör en av dem som liksom inte hade den klarsyntheten fullt ut i alla fall. Så jag har varit med i delar av resan. Men nu är jag med och det är på ganska hög nivå såklart. Men jag känner ändå att den känns bra. Så att det är svenska. Den får räknas dit nu rent monetärt. För den har blivit ganska stor inför Q4 här. Så det är mycket iGaming.
Aldrig riktigt förstått det med att man tycker värderingen är ansträngd. Det handlar sig till P60 om ens det på rullande 12. För ett bolag som kommer växa verkar ju vara liksom 90% eller någonting. Det är lite konstigt tycker jag.
Nej, jag håller med. Men jag jämför dem ju med... Jag håller med dig helt och hållet. Jag tror att det är P20 nästa år. Om de levererar till närmelsevis. Jag håller helt med dig. Men jag tittar på mina andra innehav. Som också är, jag ser ju risker med Evolution på ett sätt, och jag ser risker med till exempel Angry Gaming, men då, Angry Gaming handlas för mig till P8, och det är klart att då är det lite obehagligt, så också växer 50%, då är det lite obehagligt att köpa ett bolag för P60, alltså det är lite där jag kommer, jag håller med, jag tycker inte heller att den är dyr, annars hade jag inte gjort det här, men samtidigt så är det klart att det var inte, ja, men i somras var den på 500, så att man får väl liksom, ja. Men jag håller med.
Tänkte på, du pratade om det, att du främst tittar på mindre bolag. Just för att du vill kunna köpa en större andel, gärna över 1% av kapitalet. Du vill heller inte helst vara på utländska bolag helt enkelt. För att det är lättare att få inflytande och så på svenska bolag. Om du skulle skippa den regeln. Du fick köpa precis vad som helst i hela världen. Vilken typ av bolag skulle du vilja äga då? Om du kunde köpa upp mer än 1% av kapitalet?
Ja, det är en bra
om
fråga.
Om pengar inte var ett problem helt enkelt.
Ja, just. Nej, men det är en jättebra fråga. Nu låter jag ju så här astråkig. Jag har ju såklart köpt och köper utländska bolag ibland. Med samma anledning som jag nu köpte Evolution Gaming. Så att det har jag gjort och gärna gör. Och jag är ju otroligt imponerad av att vara delägare, absolut inte på procentnivå såklart, i några av de amerikanska bolagen som jag tycker är jätteduktiga. Men det går inte att blunda för. Jag tycker Amazon, fantastisk totalaffär, och deras molnbusiness är ju liksom to die for. Jag tycker Microsoft har gjort fantastiskt bra. Alphabet, eller gamla Google, hade man ju gärna velat ha varit med på också, så att säga. Så att det finns ju många av de här stora, såklart. Jag menar, det är ju alltid lätt att backtrada liksom, men jag hade nog ändå tyckt att de där var rätt spännande. Jag har tyckt att Alibaba gjort det väldigt bra tidigare och varit med där en del. Lite sådär mini-Amazon, fast på en mycket större marknad än då, om de hade lyckats. Lite svårare att få information, lite obehagligt, alltså det är ju vad det är. Nej, det skulle vara någon av dem då. Då hade man ju sovit gott om natten, för jag tror ju att det kommer fortsätta att vara väldigt framgångsrikt. Några av de här gör ju verkligen, verkligen bra. Och det handlar rätt mycket om management, det går inte att komma ifrån. Alltså en bra management kan ju göra underverk verkligen. Lika väl som motsatsen. Så att det är bara hatten av till dem. Väldigt bra gjort.
Vi tar lite Twitterfrågor kanske.
Ja, det rullade in rätt många sådana här Twitterfrågor. Och en fråga är från @stockmarket_AI. Hur förhåller du dig till ESG-trenden? Och hur har den förändrat din investerarsyn och synen på dina bolag?
Ja, det är ytterst relevant. Nej, som ni märkt då, eller som ni förstått när jag berättat om vad jag gör för investeringar just nu, så har jag ju struntat i den helt och hållet. Jag har märkt att den kom 2018. Alltså nu pratar jag ju om primärt och motströms mot det jag investerade i, det vill säga iGaming. Det tas ju inte emot bra där. Det blir ju svartlistat. Jag valde att hålla i, och jag såg en del köpmöjligheter som är följt av det. Jag trodde att det skulle lätta. Jag trodde också att intresset skulle kunna öka i och med att USA vid någon tidpunkt skulle börja släppa det här. Och lite så har det blivit, kan jag tycka. Så att jag... Nej, alltså jag... Så länge det inte handlar om saker som är helt, så att säga, att man begår... såklart och självklart, men jag menar brottsliga saker som jag verkligen inte kan stå bakom, då är inte jag där. Men för mig är spel underhållning. Sen vet jag att det finns en viss procent som går över styr med det här, men det gör det faktiskt inom många andra branscher också. Det finns många som handlar för mycket kläder, det finns många som dricker för mycket alkohol eller vad det nu kan vara. Så att det är liksom, det är jättetråkigt och det måste tas om hand, men för egen del har det här inte spelat speciellt stor roll. Jag har däremot med viss förtjusning och skräckblandad förtjusning, för att jag inte riktigt förstår, sett värderingar på bolag som kallas ESG, alltså Renew Cell och andra liksom, som omsätter knappt som en korvkiosk i Soliden, och så har en värdering på 8 miljarder. Alltså för mig kommer det tillbaka lite grann till 2001-2000-bubblan. Sen om det är rätt eller fel, det är säkert fel. Men det är så jag känner. Så att jag försöker fokusera faktiskt på min egen tro och min egen kunskap kring det här, och sen hoppas jag att någon annan tycker samma, för tycker ingen som jag, då kommer det här vara värt noll ändå till slut, såklart. Men bolagen levererar, och då tycker inte jag att ESG just nu är inte någon... Det är ingen jättegrej för mig.
Jag fick en fråga från Oxfordmannen. Han undrar vilken grundläggande investeringsregel du brukar glömma att följa.
Oj, det är många. Nej, men primärt så handlar det ju om att jag är envis och lite småtjurig. Jag är dålig på att cut your losses. Det vill säga samma sak som att säga att nej, det här blev fel. Det här blev inte alls som vi hade sagt i mitt lilla huvud till mig själv. Så där har du ju en. En annan är väl egentligen att jag ska ge fan och hålla på med, jag ska inte svära kanske, men jag ska strunta i att hålla på med saker som jag inte tycker att jag är behärskar fullt ut. Jag tycker att det är lite kul, så jag gör ju vissa grejer som inte är, så att säga, går det bra eller dåligt så är det inte det avgörande för min portfölj, men för att hålla igång liksom lite tankar och lite sätt och så. Det kan handla om optioner, det kan handla om, så att säga, hävstångsprodukter. Jag var in och ur i någon typ av bitcoin som för flera år sedan som inte blev någonting att skriva hem om. Så att det är väl sådana grejer. Stick to what you think that you know. Och det är inte så mycket. Ju äldre man blir, ju mer märker man hur lite man kan. Så då blir det inte så mycket, men det är kanske inte så kul. Och det är det som blir problemet då för mig. Och då försöker jag sprida det ibland. Och det ska jag strunta i. Så det är väl de två grejerna.
Sen hade vi från Twitters självutnämnde börjarexpert, aktieentreprenören, en tidigare poddgäst också. Han undrade över dina topp tre börjare. En ganska relevant fråga med tanke på din vd-roll hos Philz Burgers.
Ja, nej, men det vore ju trist att inte säga att jag tycker Philz Burgers håller en hög klass. Sen så är konkurrensen hård, så att det får man ju...
Det sägs här, topp tre konkurrenter.
Ja, precis. Nej, men jag tycker Bastards gör det bra. Och jag tycker att... det gamla, om man får säga så, Flippin' Burger en gång i tiden, tyckte jag höll. Jag tycker deras kvalitet numera möjligtvis har börjat svaja lite, och jag vet inte riktigt om det handlar om nyhetens behag där för flera år sedan. Men jag var ju där en del, eftersom det handlar ju om att veta vad dina konkurrenter gör när man håller på själv. Men det känns fel att inte... Jag tycker de är där. Och sen så tycker jag att rätt hanterat så tycker jag att de fanns inte när jag var vd, men Brödernas på Östermalmstorg tycker jag också håller bra kvalitet.
Det är ju den aktieentreprenören håller högst, vad jag förstått, i Stockholm.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag har ingen riktig, du får be om ursäkt, jag tror att jag vet vem det är, men jag har ingen koll på hans favoriter, men de är bra. Jag är ju sån här som äter väldigt mycket när jag väl äter, så att för mig är det viktigt att man kan bygga på de här hamburgarna. De här puckarna måste vara de behöver inte vara stora, men man måste kunna göra hamburgaren så att det får plats med mycket kött, och där tycker jag bröden, där kan man liksom lassa på så man får en 500-600 grammar utan att det blir allt för klabbigt.
Det låter som att ni skulle trivas i varandras sällskap.
Ja. På tal om att äta mycket, den överlägset mest populära frågan, det var ju hur mycket du bänkar.
Ja. Ja, det kanske var jag. Nej, men jag så här. Till att börja med så kan jag bara rekommendera alla som har möjligheten att träna oavsett vad det är för någonting, tycker jag är superbra. Jag har ju fastnat, man har ju inte obegränsat med träningstid och sen är man också gammal. Så jag har ju fastnat för styrketräning sen hyfsat lång tid tillbaka. Och då blir man ju hyfsad på de där grejerna som man håller på med oavsett om man har talang eller inte. Jag var ju spinkig som få här för 25 år sedan. Jag är fortfarande inte speciellt otroligt stark jämfört med den tidigare. Men en bra dag i bänken så är det väl i alla fall 150, möjligtvis med lite rövlyft. Och då är det så här att som 48-åring, jag tränar nästan alltid själv. Jag gillar det, tycker det är lite meditativt. Då är det inte alltid superkul att ligga och maxa i framförallt faktiskt bänken. För att om det händer någonting, om du helt plötsligt bara fan, nu liksom klingar det till här och inte vakt tappa tillståndet eller vad fan. Och så ligger man där med en jävla, då kan man bokstavligen dö. Va? Så att det blir inte så många maxningar, va. Men 150 känner jag mig hyfsat trygg med, även om jag hoppas att inte Intervax ska tappa sitt tillstånd. Så det är väl där.
Kör du med stopp då också, antar jag, i botten?
Nej, alltså då är det lite jag skulle säga så här, rent tävlingsstopp och att allting ska vara det är tveksamt. Alltså, jag tror kanske jag skulle klara det, men det är inte så jag kör än. Så det är därför jag kan känna mig lite kaxig när jag säger. Jag respekterar de som tävlar. Att någon jävel ska sitta och glo på både rumpa och stopp och fans moster. Då åker jag säkert dit på något skit. Men jag ligger där i alla fall. Jag har varit bättre. Men så jag känner mig hyfsat stabil där. Det är väl så jag får säga.
Vi ska ta sista frågan som vi ställer till alla. Men jag kan också först bara rekommendera, apropå börjare, så ska du också kika in Flott om du har vägen förbi Linköping.
Ja.
Men det vi ställer till alla våra gäster är ju bästa respektive sämsta investering du har gjort, och framförallt, vad har du lärt dig av dem?
Oj, det var bra. Jag antar att det bara är så att säga, värdepapper och liknande nu, så att det inte blir dålig stämning här hemma. Jag tycker väldigt mycket om min familj. Men om vi tittar på aktier så är det väl... Det jag tycker är absolut roligast faktiskt, som jag inte pratade om så mycket, det var att jag gjorde en tidig investering i ett bolag som heter S4 Core Research, ett informationsbolag som har överlevt med den framgång under 20 år. Och tjänar...
Jag sitter kvar i styrelsen fortfarande, va?
Ja, just det. Jag är ägare och är styrelseordförande. Så det är jätteroligt att få ha äran att få vara med om det, och det är hög marginal och så här. Och det har varit liksom det är en rolig 20-årsperiod att få följa. Jag arbetar lite mer också aktivt för 16-17 år sedan. Så det har procentuellt sett rent investeringsmässigt varit jättebra för mig, men också varit väldigt kul. Så jag skulle ta den då. Och förlåt, nu blev jag så... Den andra var sämsta, va? Sämsta, jag skulle vilja säga... Det är en tuff konkurrens här. Nej, men sämsta är... Jag gör ju, vet du, man går inte på vatten här. Jag är besviken. Det som jag tycker är absolut sämst som jag har gjort, det är nog Catena Media. Rent ekonomiskt är jag inte helt hundra faktiskt på att det är den absolut sämsta, men det blev inget bra. Och det var ganska tidigt i den här perioden när jag började köra helt själv. Och jag tog inte de sista stegen. Jag tittade på vad de höll på med. Jag gjorde för svagt försök att liksom gräva mig in i management. Jag läste inte på hur deras avtal såg ut. Jag missade att Optimizer fick betalt för de förvärv. 4% eller vad det var. Bara det här bolaget gjorde förvärv. Och jag trodde liksom på hela upplägget på ett sätt som var... Nej, det där skulle jag ha hittat. Och det är för dåligt. Så att då får jag skylla mig själv. Och sen så får jag skämmas, och sen så får jag se till att det inte händer igen. Det var inget bra.
Då säger vi stort tack för att du gästade podden. Superintressant att höra.
Att stort tack för att jag fick komma. En ära att få vara här.
Det var grymt kul att ha dig.
Tack ska ni ha.
Grymt rolig intervju.
Vi kan väl dra lite kort här innehållsförteckning, för vi pratade ju väldigt specifikt om tre stycken, eller till och med fyra stycken bolag. Enlabs, Angler och Indivac och Evolution. Och jag äger ju i alla fall både Enlabs och Evolution. Och Enlabs äger ju lite grann just nu för att, jag ägde det innan också i och för sig, men jag äger den också just för att jag hoppas och tror att Hans med mera ska, eller med flera, ska kunna stoppa det här dåliga budet helt enkelt.
Ja, men det var som jag sa i första avsnittet av året, ett av mina bett på iGaming-marknaden är Evo, så är det faktiskt bara Evo som jag äger.
Och som sagt, är man intresserad av Enlabs eller Angler, kolla in avsnitt 158. Jag lägger en länk till det i avsnittbeskrivningen. Evolution har vi också pratat om, det får man söka fram de avsnitten. Intervac har vi inte pratat om, kanske får bli ett framtida avsnitt, men det känns som att det är långt, långt utanför vår comfort zone, även om jag blir väldigt sugen för att den här servettskissen som Hans presenterar låter ganska attraktiv med tanke på att bolaget är värt det till typ 2,5 miljarder eller något idag. Men det är inte med idag, det är inte det vi ska prata om idag. Däremot vill vi påminna om att det här ska inte ses som någon form av rådgivning. Alla åsikterna som presenteras är våra egna eller vår gäst och eventuellt sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk alltid på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Du kan alltså inte ringa Hansen och klaga på att den här servettskissen inte stämde, utan du har en skyldighet att själv göra en servettskiss eller förhoppningsvis lite mer.
Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se. Men inte om ni har råkat göra en dålig servettskiss. Eller på Twitter @marketmakerspod om ni har gjort en bra servettskiss. Lämna gärna en recension på iTunes. Det gör så att vi boostar i rankningen.
Jag gör jättegärna det. Vi har ju blivit väldigt många fler lyssnare, såg vi här när vi jämförde siffrorna från ett år sedan. Så att jag tror att det är många som inte har varit inne och recenserat. Och det betyder faktiskt väldigt mycket för podden. Så att, sen, apropå att kontakta oss. Jag ser att det är ganska många som skriver via vårt kontaktformulär på hemsidan marketmakers.se. Det går alldeles utmärkt. Men se till att ni stavar er mejladress rätt. För jag har fått flera mejl här när jag försöker svara. Vi försöker gå igenom och svara på allting. När jag svarar så studsar det tillbaka så att folk har stavat fel på sin egen mailadress. Så har ni inte fått något svar av mig, det kan vara därför som ni inte har hört någonting. Men med det sagt så vill vi såklart tacka både för att du kontaktade oss men också för att du har lyssnat. Och när hörs vi igen, Fabian?
Om en vecka!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.